With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Att jobba för samhällsförändring.
Det här med att jobba i idéburet, det har vi faktiskt inte pratat om så mycket i podden, eller hur Ann-Sofie?
Nej, alla har väl en idé tänker jag. Men det här med idéburet betyder ju att en verksamhet inte har vinst som ett övergripande mål utan istället ett annat syfte. Och ofta handlar det om att påverka och förändra samhället eller människor i en viss riktning. Och gör man ett ekonomiskt överskott så investeras det tillbaka in i verksamheten.
Mm. Idéburet kan ju innebära att man har en helt vanlig anställning och en lön i en stiftelse eller en ekonomisk förening till exempel. Men en stor del av det idéburna arbetet görs ändå ideellt, alltså utan ersättning. Och det har både stora fördelar men också nackdelar tycker jag i alla fall. Vad har du för erfarenhet av ideellt eller idéburet arbete, Ann-Sofie?
Ja, men jag har för det första så har jag varit aktiv själv till och från men senaste väldigt mycket de senaste 10 åren, men jag har ju också varit revisor inom ideell sektor när jag var anställd tidigare, så att det har jag verkligen fått möta på så många sätt och tycker att det är otroligt intressant.
Ja, och sen så eftersom du är så blygsam och inte säger det själv så måste jag nämna att du driver ju den här organisationen Tjejmaraton.
Alltså organisationen, jag tar över, förlåt.
Okay.
Organisationen heter Starstruck Unlimited och den driver Tjejmaraton som ju är, den har 2 syften bara för att förvilla lite grann. Men vi har ju samlat ihop snart 1 miljon kronor till Panzisjukhuset i Kongo. Vi har samlat ihop över 1,1 miljoner redan till goda syften. Och sen så syftar den till att stärka budskapet om kvinnors och tjejers uthållighet. Och det firar 10-årsjubileum i år, så att där tog jag över och var inte blyg.
Ja, men gud vad bra. Och då, jag måste bara säga att jag älskar ju hur ni formulerar det här. Att i vanliga fall är ju ett maratonlopp 4,2 mil.
Ja, långt nog liksom.
Mm. Ja, men det är jätte... Jag skulle inte ens kunna drömma om att göra det faktiskt. Men då, är ju, då ska man ju springa 5 mil här.
Ja, som ett maraton måste vara längre. Mm, för att vi måste orka längre. Och jag har faktiskt tagit in verksamheten nu i mitt företag för att driva det lite mer effektivt. Men absolut idéburet. Mm. Absolut. Ja. Och du då, Boel?
Mm. Ja, men jag har jobbat mycket i yngre dagar ideellt på universitetstiden. Så dels en organisation som jobbade för andra ungdomar på Balkan. Det var krig där på 90-talet när jag gick på universitetet. Och sen i en feministisk organisation. Och sen i min favoritidrott fallskärmshoppning har jag lagt mycket ideellt arbete. Och jag tycker att det här med att jobba ideellt är så sjukt krävande för att man inte kan ställa krav på andra. Folk lovar saker men levererar inte. Och det är inte ovanligt att alldeles för få människor sitter och sliter med för mycket att göra och att arbetsuppgifterna aldrig tar slut. Och att man alltid måste ragga pengar. Men den stora styrkan tycker jag det är att genom ideellt arbete kan var och en kliva in i ett sammanhang och jobba med något man verkligen brinner för. Och utbilda sig samtidigt. Så att man kan ju växa väldigt mycket. Och trösklarna är lägre än på många andra håll.
Ja, men jag håller verkligen med. Och också som har... Alltså jag drog igång när jag var 10 och köpte regnskog. Så det är så här, det har liksom präglat hela mitt liv. Men också just när man är en sån person så har folk också väldigt mycket åsikter, kan jag känna, om att ja, men du som gillar det här, du borde ju brinna för det här också. Eller varför gör ni inte så här? Så att, det känns som att man tar så mycket större friheter och åsikter om det här, ett liksom mer idéburet arbete än om man driver företag till exempel.
Ja, vad intressant. Och du, alla de här frågorna om baksidor och framsidor och vad vi andra kan lära oss av de som jobbar i idéburet heltid, det ska vi prata om idag med Sara Damber. Ja, och det ser jag väldigt mycket fram emot. Hon är grundare av organisationen Friends som jobbar förebyggande mot mobbning och aktuell med en ny bok. Mer om det alldeles strax.
Du lyssnar på Health for Wealth och det här är en podd om hälsa på jobbet. Och människor som mår bra, de kan prestera bra. Så hänger det ihop.
Och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten. Att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och förstås trygga ledare som har tid att leda.
I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån när vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och kan prestera. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart.
Ja, och ni som lyssnar, känner ni att hälsoarbetet i er organisation står och stampar? Då kanske ni svarar ja på några av de här frågorna. Når era hälsoaktiviteter bara de redan frälsta? Erbjuder ni en rad förmåner redan och aktiviteter som till exempel friskvårdsbidrag, inspirationsföreläsningar, hälsoundersökningar till exempel? Och har ert hälsoarbete sett ungefär likadant ut de senaste åren?
Vår samarbetspartner Twitch Health har samlat sina erfarenheter och lärdomar från forskning och över 20 års arbete med kunder som Karolinska Institutet, Spotify och Länsförsäkringar till en guide för dig som vill ta hälsoarbetet till nästa nivå. Och du hittar de här samlade kunskaperna i inlägget genom en länk i inlägget på vår hemsida eller i din poddapp där du lyssnar. Och nu säger vi välkommen till dagens gäst Sara Damber. Hej Sara!
Hej, hej!
Kul att ha dig här!
Tack så mycket att du får vara här. Det känns spännande.
Ja, det känns superintressant. Som du säkert hörde i inledningen så brinner ju både jag och Boel för det här, och det tror vi våra lyssnare gör också. Och du har ju precis gett ut boken En handelsresande i godhet, en folkrörelse som blev en industri. Vi anar ju lite kritik där i titeln. Tycker du att det här idéburna arbetet på något sätt har kapats av storföretag?
Ja, nej, kanske inte riktigt så, men jag tycker att det finns all anledning att fundera lite grann på hur det här idéburna arbetet och kanske hur civilsamhället fungerar idag och vad som har hänt under de senaste 2 årtiondena och vilka andra liksom aktörer som har klivit in i den här marknaden och vad det har för betydelse. Och jag håller också med mycket om det som ni inledde med, att det finns någonting så här komplicerat. Alltså det finns något väldigt viktigt med ideella engagemanget, men det finns också något som komplicerar det, framförallt när man driver, som jag gör då, liksom ideella organisationer.
Ja, men det är intressant. Alltså ideell verksamhet driver man på något sätt alltid i motvind, skulle vi kunna säga. För att det är ganska få som alltid har för mycket pengar. Liksom. Mm. Och att storföretagen då ändå vill slå sig in på den här göra gott-marknaden. För jag menar, det ligger väldigt mycket i tiden. Att stora företag och varumärken på något sätt ska visa att de bidrar till hållbarhet och bidrar till en bättre värld. Och vad jag minns från boken här, så menar du väl egentligen att det leder inte alltid till mer pengar till ideella organisationer, utan snarare konkurrens.
Ja, men absolut. Och det kan man ju se att pengarna från näringslivet inte har ökat, även om man ser liksom ett ökat samhällsengagemang i liksom näringslivet. Men det här är ju, Jag pratar ju om godhetsbranschen och är därför jag också pratar om en handelsresande godhet. Jag tycker att ordet godhet i sig är ju väldigt spännande att fundera på. För det första så, vad betyder egentligen en godhetsbransch? Men det finns ju såklart en viss ironi i det begreppet. Jag tänker att det inte finns branscher eller personer som är mer goda än andra. Det är klart att det gör att man har olika typer av syften, men att vi liksom på något sätt alla är människor och vi gör så gott vi kan. Och att näringslivet, tänker jag menar, om man tittar bakåt, man, liksom, när jag startade Friends så var det ju väldigt ovanligt det här med att näringslivet gick in och stöttade sociala organisationer. Då kanske man sponsrade någon idrottsförening eller liksom gjorde någonting i den stilen. Men sen började det ju komma, man började prata om så här humansponsring och det var några liksom företag som gick i bräschen för det här. Och jag har ju liksom varit med hela den här resan till att jag då för 10 år sedan hamnade på Kinnevik och jobbade väldigt nära Kinnevikgruppens bolag och deras liksom hållbarhetsarbete. Och jag tänker att det är ju såklart, liksom i det stora hela är det ju otroligt bra att alla aktörer kliver in och vill göra gott. Jag menar, det finns ju ingenting negativt med det. Vi vill alla göra bra och vi vill liksom bidra till en bättre värld. Men problemet är ju såklart att när man tar anspråk på att säga så här, nu går vi in här som företag och ska göra gott. Och sen så kanske det faktiskt inte alls handlar om det, utan det handlar om helt andra grejer. Så blir det också svårt, tänker jag, för, ja, men för oss människor, för medborgare att navigera i liksom, okay, men ska jag dricka den här mjölken eller ska jag ge det här månadsbidraget till organisationen eller ska jag engagera mig själv? Och det kanske är så att du ska göra alla de sakerna, men jag tänker att det ändå, jag tycker att det kräver liksom en diskussion och en insikt. Och det som jag också skriver mycket om boken är ju att jag tycker att många företag, men man har ju sett under liksom den senaste kanske, jag vet, kanske 5-10 åren, är någon slags syftesrevolution där företag funderar jättemycket på sitt så här, why, och då så har man mer plockat in liksom kommunikationsbyråer och reklambyråer för att hjälpa företag att identifiera vad är vårt why, istället för att verkligen tänka hur kan vi i vår, liksom vår kärnaffär, göra så mycket nytta som möjligt. Och att det blir någonting som blir en förändring på riktigt och inte liksom en kosmetika. Ja.
Men det där är intressant. För jag tänker, vi har ju pratat mycket om i podden det här med att hitta syftet och drivet. Och både vad viktigt det kan vara, men också att det kan slå fel. Att om alla bara ska prata om hållbarhet och liksom koppla sin verksamhet till hur hela världen ska förbättras, så kan det bli en lite för stor kostym som inte stämmer. Jag menar, om man tillverkar ärtor på burk eller ostbågar, så är det ett viktigt bidrag i det hela. För ibland vill vi ha ärtor på burk eller ostbågar. Jag menar, tror du inte ändå, Sara, att även om man inte ser att det stora syftet är att liksom bidra till världsfred eller att klimatkrisen ska lösas, så det finns ju som en annan trend, skulle jag vilja påstå i alla fall, att konsumenter är mer kritiska när det gäller mat till exempel. Vad kommer det ifrån? Man läser på innehållsförteckningen och så här. Den borde väl kunna bidra till att företagens pengar styrs mer mot produktionsmetoder som faktiskt är okej. Behöver det konkurrera med ideell verksamhet?
Ja, jag tänker att, liksom, att det kanske är liksom en helhet, att vi har ett samhälle där vi liksom har olika typer av aktörer. Men jag håller helt med dig att då kommer man tillbaka till det som på något sätt kanske är mitt huvudbudskap också i boken. Att det här med att en röst gör skillnad och att var och en har ett väldigt stort ansvar att göra bra val och medvetna val och liksom på något sätt vara en del i det här samhällsbyggandet. Och där tänker jag, som kund eller konsument, så har man ju jättestora möjligheter att påverka. Och det är väl också egentligen det, om man får vara väldigt så här krass, så kanske det också är det som har gjort att företag har blivit mer samhällsengagerade, för det har kommit press både från kunder och investerare. Jag tror också en jättestor press till att ska man rekrytera talang exempelvis, så kommer också unga personer ställa krav på att jag vill inte bara jobba på ett företag, jag vill också känna att jag är med och bidrar. Men jag tror att liksom din poäng där med ostbågarna eller ostkrokarna, som jag säger.
Så, i Norrland.
Ja, i Norrland. Så tänker jag att det ändå finns väldigt mycket som ett företag kan göra för att ta samhällsansvar. Alltså, både liksom att man har en färdig liksom produktion, att man har bra liksom förutsättningar för sina anställda, att man är goda ledare, att man rekryterar, att man tänker på mångfald. Det finns ju hur mycket saker som helst som man kan göra i företagsbyggande. Men man kan se om det finns en karta som visar, det tror jag var på World Economic Forum, där man för 10 år sedan såg att man hade liksom civilsamhället som en sektor, det offentliga som en sektor och näringslivet som en annan, och att det var liksom väldigt separerat. Och tittar man hur de klustrarna ser ut idag, så är allting som ett myller. Det är liksom inte separerat. Och det tänker jag är någonting väldigt bra, för att vi ser ju om vi ska möta, liksom, om vi ska lösa de stora liksom globala utmaningarna som vi har, så kommer vi behöva jobba tillsammans, offentliga, civilsamhället och näringslivet. Men sen är det ju precis som ni själva inledde med, tycker jag, det är en väldigt instinkt skillnad på ifall mitt mål med det jag gör är att förändra någonting, att faktiskt ta ansvar för en fråga och göra en systemförändring, alltså göra det bättre för barn och unga eller vilken målgrupp man nu jobbar med, medan näringslivet har, jag menar, det står ju liksom tydligt beskrivet att man har som uppdrag att man ska maximera vinsten till sina aktieägare. Och det där kan man ju fundera på om det är den bästa samhällsmodellen. Men jag menar, det är kanske en annan diskussion. Men jag tänker att trots att man har den målsättningen, så kan man ju göra det på ett otroligt liksom, större ansvarsfullt sätt.
Men det är, vi kommer ju in på naturlig väg här då, att du för, vad kan det ha varit, 10-15 år sedan började jobba med Kinnevik.
Ja, exakt.
Mm. Och då kom du från att ha grundat organisationen Friends, och vi kan djupdyka lite mer i det senare. Men för då hamnade ju du i korsningen mellan det ideella drivet som du hade och en finansiellt liksom muskelstark organisation, och du får komma direkt in och prata med ledande figurer och de vill någonting. Och jag har för mig i boken också att du skriver att på den här tiden brukade man använda ett begrepp som hette CSR, Corporate Social Responsibility, alla dessa förkortningar. Så säger man inte längre, och det är jag som kommunikatör glad för att man fattar ju inte riktigt vad det är. Men det var väl lite mer att man ville så här hänga på, vi ska också göra något gott. Men du beskrev ju hur ni fick liksom massera fram en aktivitet som både skulle motsvara det du ville, och någonstans antar jag också de ville.
Ja.
Men som också skulle passa i deras verksamhetsprofil. Och då landade ni i det här som ni kallar för sociala entreprenörer. Vill du berätta hur det kom fram?
Ja, men absolut. Jag tänker att det också var en spännande tid där 2008-2009. Där hela det här CSR-begreppet på något sätt fick sitt boom. Och det också poppade upp massa så här hållbarhetskonsulter och massa nya företag. Och som jag förstod det, så var det faktiskt egentligen så här, investerare till Kinnevik som hade också ställt krav för att de skulle investera i bolaget, så ville de se att man tog ett tydligt samhällsansvar. Och inte minst amerikanska investerare då, där Sverige faktiskt också halkade efter. Så det här var ju liksom ett press utifrån att man behövde steppa upp och man ville göra grejer. Och sen precis som du beskrev, så det sociala entreprenörskapet var ju ett begrepp som var ganska obefintligt i Sverige. Det var ju en rörelse kanske globalt, men väldigt otydligt i Sverige. Vi har ju liksom inte den traditionen att individer kliver fram och startar sociala liksom företag. Men vi har ju liksom, ja, men vi kommer ju precis som ni själva säger från en slags folkrörelse och folkrörelsetradition, medlemmar och sådär. Så det var ju liksom ett nytt grepp att jobba med sociala frågor. Och det är klart att jag hade också min egen resa från att starta Friends, som var en ganska klurig resa, och att det var spännande att fundera på hur skulle vi kunna identifiera personer som mig själv som har idéer på att göra samhället bättre, och sen använda oss väldigt mycket av affärstänkande, kanske liksom typ expertis från bolagen. Sån expertis som man många gånger i ideell sektor kanske inte har råd att ta till sig eller få hjälp med. Och liksom matcha på något sätt de bästa från civilsamhället, liksom riktiga eldsjälar, med då personer från näringslivet, och liksom se vad händer i de här världarna, för så är man väldigt konkret, alltså direkt. Och jag tyckte också att det var ganska mycket waste att se hur många av de här företagen kanske typ så här slog in paket till hemlösa eller åkte iväg och serverade soppa liksom till hemlösa och så, när det sitter så här superkompetenta, välutbildade personer som har en spetskompetens. Kan man ta den spetskompetensen och injicera den i liksom civilsamhället, vad händer då? Och så det var ju liksom grundidén. Sen var det ju såklart ett navigerande i, det var ju också många gånger, inte bara i Sverige utan även i de andra länderna där vi lanserade, ganska mycket en kulturkrock.
Vilka länder var, du var ju runt i hela världen och gjorde det här.
Ja, Ja, men precis. Vi började ju i Sverige och sen var det Ghana och sen var det ett antal till afrikanska länder och sen var det också mycket i Östeuropa och så där. Så vi under de här 8-9 åren som jag höll på så lanserade jag verksamheten i 18 länder. Och varför jag säger det är egentligen att det också tycker jag är en illustration av att det hade jag aldrig kunnat gjort om jag inte hade haft det här partnerskapet med näringslivet. För jag kunde egentligen piggybacka på deras expansion. Jag kunde använda mig av deras lokala know-how och deras HR-avdelning. Och liksom, vi satt på deras kontor och sådär. Så att det var ju, jag menar, jag kan säga liksom, första tiden var jag nästan sömnlös på kvällarna. För att ha alla de här potentiella musklerna som du pratar om och allt det här kapitalet var ju någonting som, det var liksom helt omvänt än hur jag haft det tidigare i allt annat jag har gjort. Det var ju väldigt, väldigt spännande.
Ja, nej men vad intressant, för vi kan ju backa lite i tiden, för i boken så berättar du om din uppväxt i Norrland, om att betraktas som annorlunda, om många år av mobbning i högstadiet och hur du väldigt tidigt bestämmer dig för att jobba mot mobbning. Du ser de här problemen, alltså inte bara ditt eget, utan att det finns ett mönster och att många är utsatta. Och så bestämmer du dig väldigt ung att bygga i mycket motvind en framgångsrik organisation som utbildar unga och lärare i skolor över hela Sverige i just hur man motverkar mobbning. Och där ingår bland annat kompisstödjande och en helt egen metod. Och hur hittar du kraften till allt det här från liksom noll? För då hade du ju knappast Stenbeck bakom dig.
Nej, verkligen. Ja, men jag tror att alltså det finns flera saker. Jag menar, jag tänker en aspekt som jag har tänkt på nu när jag blivit äldre, det är ju att just det att jag var ung, att jag var väldigt ung. Jag tror att det, för det första var det viktigt i Friends liksom, uppbyggnad och det liksom, mod som jag klev in i, men kanske också den här mera kategoriska övertygelsen om att om skolorna gjorde som jag sa, då skulle liksom problemet lösas. Och idag, så här 25 år senare, så vet jag ju att det är ett extremt komplext problem och det finns massa saker vi kan göra för att göra det bättre och lösa det. Men den liksom, jag hade väl kanske liksom en annan naiv optimism som jag tror och vet att jag också smittade av mig mycket till skolpersonal och ja, kommuner och sådär som vi samarbetade med. Så att, och det har ju också hjälpt mig under alla de åren, att jag började så tidigt att jag liksom märkte att det går, en röst kan göra skillnad och att det går att göra skillnad. Och jag tror att jag har liksom, ja, haft med mig det när jag har tagit mig an andra grejer. Sen kraften, men min initiala idé var ju egentligen att jag skulle liksom bli anställd på någon barnrättsorganisation som skulle liksom ta mina idéer. Men det var ingen som ville anställa en 19-årig liksom tjej från Norrland under den tiden. Och det var inte heller så att mobbningsfrågan var särskilt aktuell. Man pratade mycket om antivåld och videovåld och sådär. Mobbning var liksom långt ner på den politiska agendan. Så att det var ju också liksom en kamp att försöka lyfta upp den frågan och liksom synliggöra och pusha och medvetenhetsgöra och visa på att det här är ett stort problem. Jag kom ju också från liksom att själv precis ha lämnat skolan och att jag trodde väldigt mycket på kraften i att alla elever på skolan måste vara med i det här arbetet. Och det kan ju låta självklart idag, men det var typ kontroversiellt liksom i mitten på 90-talet. För då tyckte man inte att barn och unga hade samma, liksom, ja, skulle inte ha samma rätt liksom, kanske till möjligheter och så till inflytande och delaktighet så som det ändå idag är väldigt tydligt. Jag menar, barnkonventionen har till och med blivit lag. Det var också väldigt oflummigt formulerat i läroplanen, så det var inte så tydliga riktlinjer. Så att det var ett jätteeftersatt område. Så att när jag lanserade verksamheten och liksom började gå ut och jobba i några skolor och pilotar här, så blev det väldigt snabbt en stor efterfrågan. Och så fick jag liksom, ja men jag bara åkte runt och föreläste och utbildade skolor och sen successivt fick jag liksom börja bygga den här verksamheten. Helt dynamiskt och typ så här, vad är det man säger, man typ springer på bron medan man bygger den. Så var det verkligen.
Ja, så fick du med dig några viktiga personer också.
Ja, absolut. Det fick jag ju. Och jag fick liksom ett litet bidrag från Rädda Barnen till att börja med. Och sen fick jag pengar från Allmänna Arvsfonden. Och sen så började jag ge mig in i det här med att jag tyckte ju liksom att företag skulle ta ansvar. Det var ju på något sätt helt, ja men mer bara som någon slags känsla inom mig. Att det bara, vi måste kunna få pengar från näringslivet. Det är de som har pengarna. Så att jag började ju en lång sån resa. Där jag liksom uppvaktade olika företag och där det här var väldigt nytt och konstigt och sådär. Men successivt fick med mig olika företag då som liksom ville stötta den här resan, och många företag som har varit väldigt viktiga under hela resan. Så det var ju också, det var så många olika typer av byggande. Det var liksom byggande av organisationer, det var också byggande av någon slags idé kring hur man kan jobba sektorsöverskridande. Det var också väldigt ovanligt att vara social entreprenör. Alltså man pratade ju inte om det alls. Det fanns en ganska stor skeptism mot min verksamhet, för att det var just en stiftelse och att jag var själv och liksom kom med min egen berättelse. Och det var många i etablerade barnrättsfältet som inte liksom riktigt bjöd in mig på grejer, för man tyckte att det här kändes oseriöst och konstigt. Och också att jag började tidigt jobba med marknadsföring och gjorde reklamfilm och sånt, och fick med mig mycket spännande reklamare och reklambyråer som ställde upp gratis och gjorde de här paketeringarna, vilket också var jätteovanligt. Så att det var ju, men det satt ju inte jag och tänkte på då, utan det var ju mer att jag bara, ja, nu ska jag göra det här. Och så märkte jag liksom att när jag fick ut reklamfilmer, då fick jag också gehör när jag började ringa de här kalla samtalen till företagsledare. Och sen så, ja, så växte det.
Du var ju verkligen med och satte det här på kartan, blir fel ord. För det första så tänker jag att du sa att mobbning inte var i fokus, men det är ju ett jättestort problem som du mäktade med att börja liksom driva, trots att du liksom var utsatt själv. Och sen tänker jag att alltså, du verkligen gjorde och fick avtryck där, för att när du var 23, då fick du kontakt med skolministern och så blev du sakkunnig på regeringskansliet. Och det händer, får ännu mer saker att hända, för du har beskrivit massor nu, men där får du ju också makt, och det här med att makten kan vändas mot dig, för ni lanserar det här projekt Flicka för att väcka diskussion om flickors villkor, och då får ni mycket kritik. Vad handlade den kritiken om, och hur ser du på just att, ja, du var ändå bara 23 då, även om det låter som att du har mycket erfaren ändå?
Ja, nej, men jag tänker att det har jag nog, skulle jag nog säga, också liksom reflekterat mycket liksom på underskrivandet av den här boken, att det är ju, alltså jag har ju alltid, alltså jag tycker det här med makt är väldigt spännande, precis som jag tycker så här godhet och makt och mod, såna här stora bombastiska ord som betyder väldigt mycket, men makt är ju intressant, för att, och tänker också mycket på att, jag menar, jag tycker också att jag kan ofta möta människor som känner sig liksom maktlösa, eller att man inte känner att man har mandat att agera, eller man är liksom bakbunden av olika typer av system, och att det kan finnas på något sätt ibland, tycker jag, att vi gömmer oss också lite grann bakom titlar eller system eller roller och sånt där, istället för att liksom bara sopa bort det och träda fram och tänka, vad har jag för egen makt och vad har jag för liksom medmänsklig egentligen uppgift? Och tillbaka till din fråga, så är det ju, jag menar, så att liksom komma underifrån så som jag ändå hade gjort under lång tid då, med liksom uppbyggandet av Friends och kanske också under min egen skoltid när jag var väldigt så föreningsaktiv och engagerad och alltid var den här liksom unga underifrån liksom på något sätt, the underdog. Och sen kliva in då på regeringskansliet, och första åren då när jag jobbade med Ingegerd Wärnersson som var skolminister, och sen då när jag också började jobba med barnfamiljeminister som hon var då, Berit Andnor, och dreda flickaprojektet, så tror jag att jag tänkte nog, alltså jag var också, jag tänkte inte på att jag liksom bytte perspektiv, utan jag var fortfarande kvar som den här personen att, ja, men jag representerade alla unga, representerade utsatta, jag representerade tjejer och liksom det här med maktlöshet, liksom att man inte lyssnade på unga och sådär. Men jag var ju faktiskt en representant för regeringen och jobbade för liksom den på något sätt yttersta ändå samhällsliga makten, alltså en minister. Och det hade nog varit, om jag hade väl tänkt på det, så hade jag kanske också liksom agerat på ett annat sätt. Men jag rusade på liksom med samma mindset, och det var väl både på något sätt kanske en del av att det blev spännande och framgångsrikt, men det var ju också det som komplicerade det. För att vi kritiserade ju då, jag menar, vi kritiserade ju på något sätt representanter från media och mediamakten, och det var ju också för att jag hade jobbat i det här flickaprojektet ute i många kommuner och upplevde en stark, det här var ju början på 2000-talet, så det här är ju liksom länge sedan, men då kände man en stark maktlöshet ute i kommunerna, framförallt de som jobbade med unga tjejer, att det spelar ingen roll vad vi gör, för att alla de här reklamkampanjerna och tv-programmen och allting som påverkar tjejer och killar, det är som vi är chanslösa. Och då ville jag på något sätt även där så här, nej, men det är ju människor. Och det är ju samma sak idag, det är ju människor som tar beslut, vilka program vi ska sända och sådär.
Jo, men det är ju så att ni bestämmer er för, jag tänker att du har ju lärt dig, ni har lärt er att marknadsföring och den typen av kommunikation har en väldigt stark genomslagskraft. Och så går ni ut och namnger makthavare i medier. Nu minns inte jag exakt, men chefredaktörer och så vidare. För att ni har ju konstaterat då att vi människor och framförallt unga flickor blir väldigt påverkade av vad som kommuniceras i medier. Och att även om stora dagstidningar står för politiskt opinionsbildande och massa såna här tunga grejer, så har de ju också annonser och en hel del så här lite clickbait-material som handlar kanske om, inte vet jag, bränna fett och se ut på ett visst sätt. Så ni hänger ut, kan man väl säga ändå, personer och pekar på dem som har makt inom medierna. Och då någonstans så inser du att du då är representant för en regering som ju också har en politisk opposition. Och så är du mitt i en slags maktstrid, kan man väl ändå säga. Och det jag tycker är väldigt intressant att läsa om det. Därför att du är ju väldigt ung och man kan ju fråga sig om kanske regeringen skulle ha lagt så mycket ansvar på dig. Men jag tycker också att det är intressant hur du berättar att Berit Andnor då får, hon kallas upp till KU och blir utfrågad. Och du känner viss skuld och tänker att det här var inte så roligt. Men då är hon ganska cool. För hon kan ju maktspelet. Hon vet att det är så här. Och ja, det är bara intressant att läsa. Jag rekommenderar boken. Och sen tänker jag också att om man väcker kontroversiell, alltså om man väcker frågor och pekar på folk och frågar vad gör du, så får man kanske också sätta på sig lite regnkappa och fälla upp paraplyet. För då kommer det att storma liksom.
Ja, men verkligen. Ja, men det, ja, absolut. Men jag tänker att det är liksom att det blev en del av det politiska spelet som jag såklart inte var helt bekant med. Men och även där tänker jag att att hon, ja men, ja, men det är intressant. Jag tycker att det är, jag minns också väldigt tydligt när jag liksom klev in, jag menar jag jobbar både på, liksom på myndighet och så här, och man kliver in utifrån och jag vet inte, jag hade någon slags förväntan att människor som har de här maktpositionerna, oavsett om det liksom är i regeringen eller om det är liksom myndighetsrepresentanter, att de på något sätt skulle vara mer organiserade eller mer kunniga. Jag vet inte, att jag liksom på något sätt, jag tycker jag gång på gång ibland kan bli ganska besviken på så här vuxenvärlden att, och liksom blivit så här, ja men på olika sätt visas att de gör ju inte bättre än oss andra. Jag vet inte, det är lite flummigt, men att jag tänker att vi ibland tror att människor med olika roller är mer övermänskliga än andra, och att så är det ju inte, utan vi, ja.
Nej, och det är ju som du säger, makt vilar hos personer. Man kan prata om strukturell maktfördelning och så. Men det är alltid enskilda individer som tillsammans driver samhället åt ett visst håll. Och jag tänker, du iakttar en annan sak i boken. Att, och lite apropå det här med sociala entreprenörer som ni då snackar om under Stenbäcktiden. Att det är en del av en tidsanda, och du skriver att vi vill hellre idag stötta Greta Thunberg än Röda Korset kanske.
Ja.
För att det, men, ja, vad är faran med det?
Nej, men jag tänker att det, men som, lite grann som jag sa initialt, att jag tänker att vi behöver vara medvetna om hur sektorn har förändrats. Och det finns också, och tittar man framförallt kanske på unga människor, man pratar om att unga människor idag är liksom mer engagerade än någonsin. Men man vill inte vara med i liksom etablerade organisationer som medlemmar, man är inte partipolitiskt liksom organiserad, utan man stöttar hellre då liksom Greta Thunberg eller liksom deltar i någon slags hashtag eller liksom visar på sina sociala medier vad man står för och sådär. Och det här engagemanget är ju jätteviktigt, men det visar ju också att unga människor idag har väldigt lågt förtroende för etablissemanget. Och det finns också studier som visar att liksom unga människor i både i Sverige och hela liksom Europa tycker kanske inte att demokrati är det viktigaste statsskicket, för att man, ja, man kanske inte har känt att man blivit inbjuden eller fått deltagit i demokratin. Och det tänker jag ställer stora krav på oss, både inom det offentliga och inom civilsamhället, att vi behöver göra annorlunda. Jag brukar prata om att vi behöver återfinna på något sätt demokratin i en ny tid och för en ny generation. Och jag tänker att det är samma sak där, att när vi har ett sånt extremt individualistiskt samhälle och liksom det här med att göra gott blir en del av kanske ens egna personliga varumärkesstrategi, i att det ja, det kan vi ju nyttja. Vi kan ju använda sig av den kraften och den viljan att vilja vara med. Men jag kan också tycka, jag kan också tänka mig och tycka liksom ibland att det kan vara svårt att veta hur gör jag då om jag ska engagera mig. Och ibland så kan man ju också engagera sig i någonting som blir väldigt fel, som kanske ger motsats effekt, fast man liksom, intentionen är god. Jag menar det här med att många fortfarande typ vill stötta barnhem eller liksom man är med och bygger något barnhem och sådär. Medans barnhem är ju många gånger väldigt förkastligt. Jag menar barn ska inte bo i institutioner och det finns liksom en hel industri där. Ja, det är ett väldigt komplext och liksom, det är inte ett liksom så svårt problem. Men att man då inte liksom kanske är helt grundad då i sin liksom förståelse, kunskap. Eller det här med att man åker på volontärresor med sin familj och så tänker man, jag vill visa mina barn hur världen ser ut. Och det är ju en god intention, men det finns ju få saker som jag kan tycka är så jobbigt. Att bara föreställa mig att liksom en familj från Sverige åker till ett fattigt land och liksom spelar fotboll en halvtimme med barn som är fattiga och sen åker de därifrån. Alltså det blir någon slags godhetsturism. Ja, godhetsturism, och det blir ju en exploatering och det blir också en väldigt skev bild på makt, inte minst, och liksom på fattiga och rika och sådär. Så att det,
men, ja. Jag tänker att vi är människor i allt vi gör, att det är väldigt lätt att, precis som vi är, liksom hur vi fattar beslut och lite så här reptilhjärnan liksom. Jag tänker också lite till exempel att det är till exempel många till exempel klädmärken, kanske just inom träning så där, som vill visa att vi står bakom kvinnor. Jag har faktiskt varit så här, försökt få kontakt och fråga så här, men hur ser produktionsförfarandet ut för de här kläderna? För att visst, ni ställer er bakom att kvinnor ska vara sig själva och allting, men de kvinnorna som producerar då, alltså jobbar ni där? Att vi ibland, det blir så lätt, ja men nu köper jag den här broschen, jag slänger på mig den här hashtaggen, och allting är ju som är det mesta, vi behöver liksom läsa på. Och ja men som exempel själv då, som har jobbat mot Panzisjukhuset, så är det många, ja men ska du åka dit? Och alltså jag gör bäst skillnad för dem genom att skicka ner pengar, men inte att resa dit och bli väldigt starkt berörd, absolut, men liksom just det där att, ja, lite som det här med att vi åker en volontär jobbar, och det kan vara jättefint, det kan göra gott, det kan göra att jag får insikt och blir medveten och det påverkar mina beteenden kanske på hemmaplan, absolut, men man måste ofta vrida och vända lite på det, för det är sällan så enkelt som man tror liksom.
Men jag tänker att vi är ju, det har ju makten har ju hamnat mer och mer hos konsumenter. Mycket också i det digitala skiftet så är det ju faktiskt så att vi kan jämföra priser och saker och få tillgång till väldigt mycket information snabbt. Och så är det ju liksom även med det ideella. Och då är det ju så att om vi vill, jag kan säga så här, ja, men den ideella sektorn är ju hela tiden i händerna på att få in de här pengarna, att få dem som stöttar, att få folk att ansluta sig och bli medlem eller vad det nu är. Så den är ju lite knepig. Jag vet också att ja, men så här, fadderskap till exempel. Det kanske är så att det är mer effektivt att bara pumpa in stålar i en organisation som sköter den så effektivt man kan. Men då måste de kanske lägga tid och pengar på att berätta för mig om just mitt fadderbarn och upprätta kontakt. Och det tar ju massa administration. Och sen skäller vi på organisationerna för att de har administration och tycker, va? Pengarna ska ju gå direkt till, ja, det blir liksom... Mm.
Ska ni ha lön också?
Ja, men det där
brinner inte
det där,
ni för det ni gör?
Nej, men det där är komplicerat. Jag tycker att det där är viktigt att prata om. För att jag började bara hamdagen så var det liksom en ganska inflytelserik liksom, för detta politiker som skrev på sin Facebook att de hade liksom pratat om, haft någon middag och pratat om vilka organisationer ska man egentligen stötta. Och så var det liksom, vet, så här, 200 kommentarer. Och jag blir så ledsen när jag läser de kommentarerna. För då är det så här, vilka har lägst lön eller vilka har lägst administration? Och de organisationer där det är väldigt så här, superpaketerat, där man, liksom, ja, men, den här geten eller det här fadderbarnet eller liksom, de här operationerna eller vad det kan vara, de är lätta att stötta för att man förstår. Och precis som du säger, menar, någonstans kan jag också, det finns en viss mänsklig faktor här såklart, ju lättare det att förstå, ju lättare det går att liksom, engagera sig i det och sådär. Men det är också viktigt att tänk att, jag menar, är det några organisationer i vårt samhälle som behöver vara professionella så är det ju just vi som jobbar i civilsamhället. Vi jobbar med människor, många gånger jobbar vi med människor, som allra mest utsatta personerna som kanske inte har en egen röst eller en egen plattform eller liksom människor som har fallit, barn som har fallit mellan liksom stolarna i liksom det offentliga systemet och sådär. Vi behöver vara så duktiga på att ta vara på det förtroende kanske som vi har fått från de här personerna och verkligen göra skillnad. Och precis som du säger, vi har aldrig, jag menar, vi har aldrig liksom en runway som är mer än ett år, kanske 6 månader. Vi har svårt att ge trygga anställningar. Vi har väldigt många som, jag menar, vi har ofta styrelser som icke är värderade, vilket såklart jag kan tycka det är liksom helt rätt, men samtidigt så gör ju det också att det inte alltid går att ställa samma krav på styrelsen som det gör i en professionell organisation. Vi har väldigt svårt att få finansiering till, ja, men till personal, liksom, utveckling av vår personal eller så här kreativa, innovativa projekt, alltså testa grejer. Utan vi kan bara liksom leverera våra projekt hela tiden, det vi har fått medel för. Och det där tycker jag, det där är ytterst problematiskt och det måste vi liksom ändra på. Det måste finnas ett förtroende. Om jag ger 500 kronor i månaden till en organisation så måste jag känna att jag litar på dens expertis. Sen kan man ju välja fortfarande. Man kan ju fortfarande engagera sig i miljö eller djur. Eller, det finns ju massor av uppsjö av ämnen som kan ligga nära ens hjärta. Men inte forcera in vår sektor. Jag menar, jag har ägnat så mycket tid i de olika organisationer som jag har startat och som jag jobbar i och funderar på typ så här, vad är våran get? Liksom. Hur ska vi liksom paketera det här så att vi kan prata om en get? Ja.
Jag kan bara skriva under, som har varit ute och reviderat flera ideella organisationer, det här att man, framförallt de som då har det här liksom 90-konto och behöver ha den här fördelningen mellan vad man lägger på liksom insamling och att de liksom sliter sitt hår om man verkligen säger, är det några man unnar liksom utveckling, schyssta kontor, bra löner, alla de här frills som man liksom har i privata organisationer, så är det ju de människorna, men de är ju så hårt granskade både då alltså rent liksom skattemässigt och så, men också av oss som liksom givare. Mm. Vi är på väg mot tiden på det här avsnittet, men vi vill ju så gärna, många av de som lyssnar är ju på arbetsplatser där man vill göra skillnad, och jag upplever lite två spår. Vi har varit inne på det ena är ju att vi, om vi säljer ärtor, se till att vi producerar och säljer ärtorna på ett väldigt schysst sätt, hela förfarandet från ärta till konsument, och tar hand om vår personal. Och det andra kan ju vara då att vi väljer också att engagera oss utanför vår liksom verksamhet för något idéburet syfte. Och vad skulle du vilja skicka med att man ska tänka på när man förmodligen redan gör sånt här, men kanske också ska titta på hur man gör det och kanske förändra eller sätta igång?
Mm. Men att vara månadsgivare är ju väldigt, väldigt värdefullt, för det är många gånger den pengen som organisationen får in som faktiskt går till kärnverksamheten som inte är öronmärkt. Så att så här, månadsgivare är ju någonting som vi inom civilsamhället liksom högaktar och älskar. Och det kan också vara ett bra sätt att få liksom ett brett engagemang för sin fråga och sådär. Så det tycker jag ändå att, och där kan man ju välja liksom den sakfråga som man själv brinner för och ligger nära ens egna hjärta och så.
Och nu menar du, tänker du ändå också på företag, att företag blir liksom månadsgivare?
Ja men absolut, jag menar, och företag, att jag tänker att där att som att även där då liksom lita på den ideella sektorns kompetens och hitta samarbeten där organisationens som vision får stå i centrum, och att det är liksom den man vill stärka och liksom pusha och hjälpa och inte kanske blanda in, men då får man välja en organisation som känns som att det liljerar liksom med den kärnverksamhet som man har i sitt egna företag. Men också mindre företag. Ibland tänker jag att vi fastnar i de här stora bolagen och deras liksom samhällsengagemang. Men mindre företag att ge, liksom en, men att ge så 10 000 kronor i månaden till en organisation, till kärnverksamheten, gör jättestor skillnad. Och det här långvariga liksom, kontinuiteten och stöttandet. Sen är det ju ändå att, sen tänker jag ju jättemycket på, jag menar, och som kanske ändå är huvudbudskapet också i min bok. Det är ju det här egna, liksom egna modet och liksom civilkuraget att se sin egen position. Jag brukar säga liksom, är man vit man i medelåldern så har man typ mest makt i världen, och jag tänker att det är någonting man behöver reflektera över, och att, menar, och som vit är vi ju superprivilegierade liksom, och att ta ansvar för den positionen som man har och ta och liksom göra sin röst hörd och säga ifrån när man hör att någon liksom blir kränkt eller vara lite mer sådana här joy-killer som man brukar prata om. Att man liksom sitter på middagar och opponerar när folk säger dåliga saker, taskiga saker. Men det tänker jag ändå är det här mellanmänskliga, att det ändå är där vi på något sätt gör störst skillnad.
Och jag tar med mig något som vi var inne på tidigt också i samtalet, att, nej men att som företag se vad man har för kunskap och liksom know-how som man kan bidra med, så att man antingen ställer upp med sina personer och lär ut och stöttar själva organisationsbygget. Och det här kanske går emot hur vissa företag tänker, att nej, det ska gå direkt till geten eller liksom den som ska få stödet. Men kanske att det är bättre att bygga organisationen så de bättre kan leverera resultatet, tänker jag då, om man är företag.
Men jag tycker det var, liksom, när jag fick koncernvd:arna på vissa av de här Kinnevikbolagen att tänka, okej, men vad mina beslut, vilka konsekvenser har de för barn i det land som vi expanderar i? Ja, men wow. Det var ju värt än mer kanske ibland än vissa av de här andra projekten. Men det är jättestort att vara som börja tänka, men jag har jättemycket makt och jag tar jättestora beslut hela tiden. Hur påverkar det barnen i den här kommunen eller i den här staden? Absolut.
Ja, verkligen.
Det där kan man ta med sig, tänker jag, faktiskt.
Att det behöver inte alltid vara på det konventionella sättet man bidrar, utan som du säger, nyttja sin makt och sitt inflytande och sin kunskap som stor organisation, men även liten. En bild som dröjde kvar mycket hos mig när jag hade läst din bok, det var hur långt efter att du hade startat organisationen Friends kunde se människor på stan med en nål i kragen, en sån här pin från Friends, där det stod hej. Vill du berätta varför det står just hej?
Ja, men hejet är väl på något sätt, det symboliserar väl, skulle jag väl säga, kärnan i hela Friends verksamhet och är ju också väldigt starkt kopplat till min egna personliga berättelse och min erfarenhet i skolan. Och just det här att det var ju en person som tog parti för mig och ställde sig på min sida och sa just hej eller liksom lägg av och så. Och att det gjorde att han bröt den här stora grymma tystnaden och tog parti, och det ledde också till att det fanns andra personer som kanske inte ville egentligen mobba mig, men som inte hade vågat annat än att bara vara tyst, de här medlöparna. Men när han klev fram så bröt han en tystnad och det blev fler som också trädde fram och tog parti för mig. Så att ett hej kan verkligen vara livsavgörande, och jag tänker att det är också någonting som man kan ha med sig hela tiden, att vi ska bara vara mer hejsägande överlag, och att liksom våga bryta den här grymma tystnaden. För ofta är det ju så att det är den stora gruppen som är de här medlöparna. Och jag tror kan man få den stora gruppen att gå emot sin egen rädsla och stå upp för någonting, då tror jag också vi kan få stor skillnad.
Ja, och det här tror jag att många, för mobbning pågår inte bara tyvärr bland barn. Det pågår ute i organisationer också. Och det där hejet tänker jag att var och en som lyssnar nu kan fundera på. Är det någon du borde säga hej till lite oftare?
Maffigt, bra avslut med ett konkret råd, det gillar vi. Alltså, tusen tack Sara, jag blir ju supernyfiken på att läsa boken, så jag får låna den av Boboel. Och tack för att du tog tid och kom och prata med oss idag. Jätteintressant samtal.
Ja, men tack snälla, tack för att jag fick komma hit och prata om de här viktiga frågorna.
Och vi har en samarbetspartner, motivation.se, som har många artiklar om ledarskap som är superviktigt i det vi har pratat om idag, och det vet ni ju. Och den här veckan så har vi valt en text om hur idéburet ledarskap kan skapa motivation även i vinstdrivande organisationer. Och det handlar om att leda med utgångspunkt i verksamhetens idé och visa att man tror på den. Och vi lägger en länk till den artikeln från den här avsnittssidan på vår hemsida.
Och med det tackar vi Sara förstås igen och våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera vad vi skriver där. Så ses vi. Och så hörs vi om en vecka igen. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.